Vilken välvald sång om den där stilla platsen och om modet att möta en ny dag. Jag har satt som rubrik för detta. Det låter, den är rätt pretentiös faktiskt. Jag är lite ångerköpt över det. Men dock om behovet av avskildhet och förmågan till närvaro. Så här var det, att tidningen Expressen bad för en tid sedan 5 kulturpersonligheter skriva en artikel på kultursidan där de skulle besvara följande fråga. Om du var envåldshärskare i Sverige för en dag, vilket program skulle du då genomföra, var frågan. Det var en rad olika spännande människor som svarade på detta. Och jag tyckte faktiskt att den allra mest intressanta, det var Magnus Nilsson. De av er som inte känner till honom får veta nu att han är dels författare till en rad böcker. Han är mest känd, tror jag, för att han har skrivit manus till en film som heter Min store tjocke far, med Rolf Lassgård i huvudrollen. Och för att det jag nu säger ska bli citerat, ska bli begripligt, så måste du också veta att han har skrivit en fantastisk liten bok om IFK Norrköping, fotbollslaget. Han är inte bara förtjust i IFK Norrköping, utan han säger uttryckligen att han älskar IFK Norrköping. Och så har han skrivit en bok om laget, och den heter Nästa år tar vi guld, morsan. Det kan de behöva för övrigt, en sån optimism. Han svarade på frågan om vad han skulle göra om han var envåldshärskare i Sverige för en dag så här. Då ville jag unna varje människa tystnad och Bach vemod, samt förbjuda plastgräs. Som avslutning, och eftersom jag sitter i kulturrådets styrelse, måste jag kräva mer pengar till kulturen. Detta med tillägget, så att vi har råd att skapa tystnad och riktiga människor. Slutcitat. Jag ber er lägga märke till de där två uttrycken, att skapa tystnad och att skapa riktiga människor. Om behovet av avskildhet och förmågan att vara närvarande. Jag läser en ganska lång text. Jag ska försöka att inte utlägga den allt för långt. Jag ska icke använda något ord som är så svårt som exegetik. Johannes 11 och 2. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Och sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sen Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elias som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och då säger man: han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Amen. I den här skildringen och de andra texter som finns om den här mycket speciella figuren Johannes Döparen, så tror man kan säga att det framträder två väldigt tydliga livsmiljöer hos honom. Man kan säga att han är barn av båda. Det är öknen dit han drar sig och det är torget dit han återvänder. Jag skulle särskilt den här kvällen vilja inte stanna egentligen inför något av dem, utan jag skulle vilja stanna för ett slags mellanled emellan de båda i uttrycken öknen och torget, nämligen det pyttelilla ordet och som finns där. Öknen beskriver ju i dagligt tal någonting som vi uppfattar som ganska tungt. Vi talar om tider av torka, vi talar om tider av fattigdom på upplevelser. När det går trögt i skapandet så säger vi att det är öken just nu. Och det är inget alldeles enkelt uttryck. I Bibeln och i den andliga litteraturen så finns allt det där motsträviga i begreppet öken. Men där finns en dimension till, nämligen öknen som en miljö för det medvetna och det innerliga Guds sökandet. Här skalas liksom alla falskheter av, och där har Gud möjlighet att bli människans allt. Inte för intet har öknen eller vattenlösa trakter kommit att betecknas som hemvist för onda makter. Någonting som kan vara sant på många sätt. Dels rent bokstavligt, men också därigenom att andliga dimensioner och krafter blir mer framträdande när livet är så avskalat som det är just i en öken. Det är där man möter sig själv, sin egen rastlöshet och sina egna ostyriga tankar. Torget står i Bibeln, tror jag, för det som vi i dagligt tal kallar för det offentliga rummet. Torget ligger i stan. Det är där människor möts. Där finns kommersen, där finns pulsen, men också distraktionerna. Och det är där den här fladdrande blicken, ni vet, det är där den blicken oftast skapas. Ja, jag har predikat över den här texten förut, för många, många år sedan. Och jag var betydligt yngre då än vad jag är nu. Och jag har, tyvärr höll jag på att säga, manuset kvar till den predikan. Och jag läste igen, och det slog mig när jag läste hur mycket vår läsning av Bibeln påverkas av hur våra liv ser ut just då, eller det som händer i våra liv. Då sammanfattade jag predikan i en 3 ord lång fråga. Och den löd så här: öknen eller torget? Och så talade jag relativt brinnande om det. Och så 15 år senare så satte jag som rubrik över precis samma text, utan nästan att jag tänker på det själv: öknen och torget. Och så undrar man, vart tog eller vägen? Skillnaden mellan de här båda är inte stor. Det är en konjunktion. Det är en ordklass. Och ändå, i den där skillnaden så kan man ju läsa, tror jag, en ganska rejäl förändring i livssyn. Från det åtskiljande eller till det inkluderande i och. I den negativa tolkningen skulle ju det kunna tyda på att den som formulerar om sig så är ju ett typiskt exempel på förflackning eller uppgivenhet. Allting har flutit ihop nu, det är konturlöst, det finns inga eller längre. Och i en positiv tolkning så skulle man kunna säga att det här vittnar ju om att allt mer i livet börjar omfattas eller genomsyras av tron. Att livet öppnas för nya upptäckter och därigenom så öppnas livet också för fördjupning eller utveckling. Det är den positiva tolkningen. För ett tag sedan läste jag den engelske komikern Adrian Plass senaste bok. Den heter Jesus och jag. Och man kan säga att han har ju skrivit väldigt många fruktansvärt roliga böcker. Och nu har han skrivit den här boken som mer är ett lite städat vittnesbörd. Den är inte riktigt lika rolig om jag ska vara ärlig. Den är ganska viktig bitvis. Här skriver han så här om sin egen text, om den här boken. Resultatet är kanske mindre tydligt än vad jag hade planerat, men förhoppningsvis mer äkta. Jesus är ju inte trygghet på måndag, ömhet på tisdag, äventyr på onsdag. Vad skulle han då göra resten av veckan, frågar han. I min värld är det här något både stort och eftersträvansvärt. Alltså att göra Jesu närvaro till någonting som rör hela min vecka, hela min månad, hela mitt år. Och i både direkt och i överförd bemärkelse att göra Jesus till någonting som rör hela mitt liv. Men det stannar inte där. Det finns ett och även här. Och i samma andetag. Leva ett närvarande liv i goda vänners lag. I samtal med de av våra vänner som inte delar vår kristna tro. Att vara närvarande i hushållssysslor, i vardagsprojekt. Jag vill att Jesus ska vara hela mitt liv. Men jag vill också kunna urskilja just rödhakens sång i en skur av fågelsång. Och så känner den där makalösa lyckan över att den sjunger så vackert. Jag vill hinna fördjupa mig i mina fritidsintressen. Jag vill vara engagerad i det samhälle som vi är en liten, liten del av. Med pressord någonstans. Orka hålla ihop det här och se både avskildheten och det brinnande engagemanget som ett uttryck för samma kallelse i livet. Man skulle kunna säga att det handlar om att inte bli andligt enögd. Under den tiden jag växte upp och spelade trummor i strängmusiken i Philadelphia i Kramfors. Det var min excentriske farbror Anton som ledde strängmusiken och jag var trummis i bandet. Så fanns det bland herrarna i strängmusiken så fanns det en man vid namn Ernst. Han ska nu inte förväxlas med TV Ernst. Som ju för övrigt är lite synd, för han har blivit biten av en krabba och ont som det stod. Det gjorde ont som det stod på löpsedeln. Kramfors Ernst, han hade en lite allvarligare skada. Och det var att han sedan ungdomen var enögd. Han såg bara på det ena ögat. Som ett helt outplånligt minne bär jag med mig den sångövning. När farbror Anton tyckte att bröderna i kören, i bakre raden där, var alldeles förbundna till noter och texter. Och detta påpekade han med orden: håll ett öga på mig, Ernst, sa han. Varpå Ernst förtvivlat svarade: men jag har ju bara ett. Jag tror på växlingarna. Alltså inte minst växlingen mellan avskildhet, tystnad och vila å ena sidan. Och så den där intensiva närvaron i livet. Alltså, jag sjunger inte långsamhetens lov, utan snarare tempoväxlingarnas lov. Att göra det jag gör med all iver och med all närvaro och med all kraft. Och när det är gjort, då drar sig undan igen en tid in i overksamheten. Och så låta livet växla på det sättet. Alltså inte antingen heller, utan orka leva i ett och. Ibland när jag viger par, så brukar jag läsa en dikt som jag tycker så väldigt mycket om. Den här handlar på ett sätt om äktenskap, men jag tror lika mycket att den kan handla om det jag försöker säga ikväll. Nämligen att hålla ihop livet, och kanske göra det genom att våga växla och se att det är perioder. Werner Aspenström som har skrivit den där dikten, och den heter Växelvis. Och den lyder så här: jag misstror det jämlika. Jämlika styrkor förebådar krig. Jag misstror det oböjliga. Ingens uppgivelse är bådas död. Ja, ingen kan ensam vakta sin levnad. Någon måste kunna stiga, någon sjunka, tidvis vara eld och tidvis glömska, i oupphörlig växling och förbidan. I natt ska min kärlek bära oss båda, i morgon ska din kärlek bära oss båda. Det är Werner Aspenström. Och så brukar jag försöka påminna de som gifter sig om att alla goda relationer bygger på att man tillåts och tillåter varandra att växla mellan de där väldigt nära mötena och så friheten att bara ströva omkring, som det står i Höga visan. Bara närhet eller bara distans kväver ju lika effektivt en relation. Det är så självklart. Jag tror till och med att det är så här med Guds närvaro och det som vi ibland upplever som Guds distans, eller att Gud är långt borta. Det vore ju så lätt att tro att livet vore ju så mycket enklare om man alltid, eller åtminstone nästan alltid, fick känna Guds närvaro så där riktigt, riktigt påtaglig. Men jag undrar om det kan vara så egentligen. Gud finns naturligtvis där hela tiden, närmare oss än luften vi andas. Men Gud finns där långa perioder av våra liv dold, eller gentlemannamässigt diskret i sin närvaro. Och så plötsligt så händer det här att i välsignade ögonblick så blir den närvaron så påtaglig. Man tycker nästan att man kan ta på Gud i luften man andas. Men om den känslan alltid skulle vara där, så tror jag att man skulle förbrännas som människa ganska snart. Gud är där alltid. Gud är alltid närvarande. Men en del perioder så känner man inte den närvaron, och det är de perioderna man måste tro i så fall, eller får tro att Gud finns där. Jag har funderat mycket över de här två uttrycken, avskildhet eller vila eller tystnad å ena sidan, och så närvaro. Jag tror faktiskt att jag har gjort det väldigt mycket utifrån vår egen livssituation. Jag ska inte fördjupa mig i den, men jag ska bara säga att under de åren tillsammans med Ludvig och Carl Petter, våra pojkar som bar svåra sjukdomar och som tyvärr inte är med oss längre, så tror jag att Lotta och jag på ett väldigt tydligt sätt har upptäckt just hur stark eller verksam själva närvaron är. Så i deras situation blev ju livet så med tiden att de blev så pass dåliga att omgivningen, alla vi, egentligen kunde göra väldigt, väldigt lite för att lindra deras situation eller hjälpa dem. De slet på något sätt ensamma med det. Och vad vi kunde göra, alla vi som fanns runt om, till sist, det var att vi kunde vara hos dem. Alltså, vi kunde sitta där, vi kunde hålla i dem. Vi kunde uttrycka att vi är här och vi går inte vår väg. Där någonstans tycker jag också att vi har fått upptäcka att den närvaron är oändligt stark. Alltså själva närvaron, också bortom det där att vi kan lösa situationen eller göra någonting som tar bort verket. Själva närvaron är en verksam kraft. Den gör någonting med situationen. Samtidigt så har vi, som så många andra, tvingats inse, alla tror jag som lever nära andra människor, det där som man ofta känner, att man kan inte vara så närvarande jämt. Man orkar inte den täta närvaron. För att kunna vara riktigt, riktigt nära så måste man ibland få och orka dra sig undan. Och så säger jag, nu behöver jag vara för mig själv en dag eller ett par dagar och bara vila. Och så måste man få tro att det är samma kärlek som driver båda de här. Alltså det är samma kärlek som för mig riktigt nära och som ibland säger att just nu orkar jag inte den närvaron. Jag måste en tid få dra mig undan. Precis här blir skildringen av Johannes döparen så behjälplig. Alltså modet att hålla mer än en sanning igång samtidigt. Att både avskildheten och inblandningen är en del av samma brinnande kärlek. Jag tror att Johannes blir så radikal just därför att han väljer och i sina livsmiljöer och inte eller. Det är inte bara öknen och det är inte bara torget. Precis som man säger ibland om människans jag, att jaget inte är en innersta kärna som man liksom till sist kan skala sig fram till, som man skalar en lök ungefär, när man skalar bort falska identiteter och så till slut så kommer man fram till någonting om man säger, det här är mitt innersta jag. Precis på samma sätt så jag tror inte att det är så. Utan det kanske snarare handlar om att när livet går, upptäcka fler och fler sidor av sig själv och så försonas med de sidorna. En del går inte att förändra. Försonas med det och så säger jag till sist, det här är också jag, det här är också en del av min personlighet. Och så tror jag att det är med livserfarenheter och tider, både de stora och de svåra, att varje sån tid innebär nya möjligheter att få se Kristus med nya ögon och säga, ja, så här har jag trott om Jesus förut, men nu har livet tagit den här vändningen. Och så inser jag, det här är också Kristi närvaro i mitt liv. Den kan se ut på fler sätt än jag hittills hade trott. Jag kan inte läsa Bibeln och finna stöd för annat än att dra sig undan den här världen in i avskildheten mer än temporärt. Uppenbarligen finns det människor, det har funnits det i alla tider, som har dragits undan. De har fått kallelsen av Gud att dra sig undan världen och göra tjänst inför Gud för oss andra i bönens värld. Men det tycks ändå som de allra flesta, när man läser Bibelns blad, så verkar det som om de allra flesta har vanliga jobb. De har hus och hem, de har barn, åldrade föräldrar. Och att de någonstans möter allt det här som blev deras liv i hållningen. Det här är också min kallelse, detta är också en gåva av Gud. Läser man Gamla testamentet så påbjuds faktiskt den här växlingen mellan att dra sig undan och så vara mitt i. Den påbjuds av Gud själv. 5 Mosebok 5. 6 dagar ska du arbeta och sköta dina sysslor. Och på den 7:e dagen så ska du vila, fritt översatt. 6 dagar ska du arbeta och sköta dina sysslor. Lägg märke till att sysslor tycks vara något annat än arbete. Undrar egentligen vad sysslor är i Bibels bemärkelse. Jag tänker att det är väl allt det här vanliga som hör till ett hushåll och som inte ska ringaktas. Allt från att bära ut soporna till att diska eller städa eller något annat. Från allt det uppmanas vi att vila med jämna mellanrum för att låta oss bli upptagna av livets Gud och för att orka vara närvarande i allt det som blev vårt liv. Det är lätt att tänka att öknen, avskildheten, ja, det var väl i Johannes liv någon slags förberedelse sen för hans offentliga tjänst. Men ju mer jag mediterar över de här texterna så tror jag allt mindre att det var så. Jag tror avskildheten, offentligheten och allt däremellan, det var Johannes döparens liv. Allt var lika viktigt. I inledningen till Lukas evangelium berättas det om den unge Johannes att han redan från början egentligen var bärare av ett alldeles särskilt uppdrag. Det står så här: och pojken växte och blev stark i anden. Han vistades i öde trakter fram till den dag han skulle träda fram inför Israel. Och det är så sparsamt med detaljer om vad han gjorde under dessa tysta år. Mer än att han vistades. Förmodligen hade han fullt upp med det som var hans liv då. Det tror jag i alla fall. Och vad han gjorde är på ett sätt mindre intressant. Han var där Gud ville att han skulle vara under den växlingen av livet. Och oavsett om han vaktade boskap eller om han räknade sten eller sandkorn eller någonting annat, så vilade Guds välsignelse över hans liv. Och det här är så viktigt att vi berättar för varann. Att livet har olika tider. Livet växlar. Men så rätt som det var. Och märk hur exakt detta framställs i tid. Då göd kallelsen att växla eller skifta i livet. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen och hans bror Filippus i Iturien och Trakonitis och Lysanis och Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han begav sig till trakten vid Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Alltså avskildheten hade haft sin tid för den här gången. Nu kallar offentligheten, nu kallar myllret av människor igen. Nu måste sysslorna vila. För nu är det en annan tid i Johannes liv. Och han är oerhört radikal. Det finns inga gråtoner i hans predikan. Han varken äter eller dricker. Och det inser ju vem som helst, att om han hade levt så hela sitt liv, hade han svultit ihjäl på nolltid. Men den offentliga gärningen blir kortvarig. Johannes blir förtalad. Han blir kastad i fängelse. Men han tycks inte ha ägnat nästa fas, nästa växling, alltså fängelseperioden, åt självömkan. Han är upptagen av den kommande frälsaren. Han skickar bud till Jesus och låter fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och så skickar Jesus honom sitt svar. Och i samma andetag så vänder han sig om till människorna i sin samtid. Och jag tror att han vänder sig om också till oss. Och så frågar han: vad gick ni ut i öknen för att se? Eller vad var det som fick er på fötter? Vad var det för längtan som drev er ut dit till Johannes ensamhet i öknen? Och så läser man Och så slås man av den oerhörda magnetism som uppstår kring en människa som är närvarande med Gud. Oavsett om det handlar om öknen eller om arbetslivet, offentligheten. Men den magnetism som finns hos en människa som är närvarande. Det behövs ingen marknadsföring. Avskildheten med Gud har gjort Johannes till en lampa som brinner och lyser. Och människor hänförs av dess ljus, för att citera Jesus. Och så till sist motbilden. Vad ska jag likna detta släkte vid, säger Jesus. Och så ger han bilden. De liknar barn som sitter på torget och ropar till andra barn. Vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Och så undrar jag. Kan deras apati i livet vara ett uttryck för vad som händer när hela livet levs på torget? När livet bara blir bjudningar och mottagningar och människor. Det som paradoxalt dör i våra liv då, det är medkänslan. Är inte det ganska märkligt? Det är först när jag blir så stilla, när jag ibland vågar dra mig bort ifrån människor, det är först då den där djupa medkänslan i våra liv vaknar. Jag ska avsluta med att berätta att ett av de livsöden som har berört mig mest, det är trappistmunken Thomas Merton. Jag gillar honom därför att jag tycker att han ibland blir de här ökenfigurerna och eremiterna ganska svåra att liksom översätta på något sätt. Men jag tycker Thomas Merton var en slags modern munk. Han var som vi ungefär. Han tyckte om god mat och han var splittrad i sin tanke. Och han rymde någon period från klostret så att han blev förälskad och kom tillbaka igen. Och, ja, ungefär som vi. I sin dagbok, observera att den här mannen levde de sista åren av sitt liv som eremit. I sin dagbok den 12 januari 1950 skrev han så här. Det är i den djupaste ensamheten som jag kan upptäcka ömheten. Som gör det möjligt att älska mina bröder. Ju ensammare jag är, desto större tillgivenhet känner jag för dem. Det är en äkta tillgivenhet, fylld av aktning för deras ensamhet. Merton kunde se att avskildheten de tider, det var hans liv. Att dra sig undan inte skilde honom från samtiden, utan förde honom i djupare kontakt med samtiden. Och efter en utflyktsdag i det brusande folkhavet i staden Louisville, så skrev han om alla de okända människor som liksom hade passerat honom under dagen när han hade promenerat där. Och som han överfölls av en sån kärlek till. Så skrev han: det finns inga främlingar. Var föddes den ömheten? Den som gjorde att han kunde gå omkring mitt i bruset av människor och vara fullständigt närvarande. Han säger det själv. Den ömheten föddes i den djupaste ensamheten. Därför väljer jag och istället för eller. Jag väljer att se att livet växlar. Det är alldeles självklart att kallelsen att leva med Gud ser olika ut om man är en trebarnsförälder som har fullt upp med sitt liv just nu. Tider att passa och skjutsningar och lämningar och hämtningar och allt detta. Än om man är i en fas när barnen är utflugna och livet plötsligt går mycket långsammare. Det viktigaste är kanske att i vilken fas eller i vilken växling jag än är, så vet jag att här är Gud närvarande. Gud är att möta också i den här växlingen. Jag behöver inte välja att säga att han bara är på det ena stället. Låt oss be. Ja, Herre, jag ber dig om nåden att få unna oss avskildhet. Jag ber om nåden, Herre, att vi som lever tillsammans med någon ibland också skulle hjälpa varandra och säga, du kanske ska åka iväg på en retreat eller bara på en dag vid havet. Att vi skulle ge varandra det där utrymmet. Och så tackar jag dig, Herre, för att det mynnar ut i större närhet och en starkare närvaro i våra liv. Jag ber också att vi tar emot livets förändringar, att vi vågar det. Livets förändringar, nya tider, där allting plötsligt blir annorlunda. Att vi kan få ta emot det också som en möjlighet att få se dig på ett nytt sätt, Herre. Få uppfatta din närvaro på ett nytt sätt. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen.